When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärd. Jag säger välkommen till en av de två författarna, Martina Axmin.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Mm. Martina Axmin heter jag. Disputerad inom socialrätt på en avhandling om EU och socialförsäkring. Hör hemma till vardags vid Lunds universitet, juridiska fakulteten, men är nu tjänstledig i 6 år eftersom jag sedan 1 oktober är allmänt ombud för socialförsäkringen.
Och den här boken då, hur har den växt fram?
Den växte fram utifrån mina erfarenheter som lärare och forskare vid juridiska fakulteten, att jag såg ett tomrum vad gäller socialförsäkringen och läroböcker i det ämnet.
Mm.
Och framförallt så saknade studenterna, upplevde jag, en bok som kanske var lite lättare skriven, inte så djup, utan mer gav den här liksom allmänna överblicken. Socialförsäkringen är ju ganska teknisk, som vi pratade om tidigare, du och jag.
Mm.
Och det kan vara svårt att greppa det, helt enkelt.
Mm.
Så att det var det vi hade som utgångspunkt.
Jag tänker att idag så målet är att försöka få det mer greppbart kanske under det här samtalet. Mm. Om man hör titeln socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, så det kan ju låta lite tråkigt. Vad skulle du säga, varför är det här intressant?
Det socialförsäkringen är ju, som rubriken på vår bok är, alltså en viktig del av Sveriges välfärdssystem, och det är precis vad den är. Det är ett oerhört stort system som man brukar prata om från vaggan till graven. Det är ett system som vi alla någon gång passerar genom. Allt ifrån att du föds och får barnbidrag till att du går bort. Och det är ett system som fyller en väldigt viktig funktion att täcka upp risker när man av olika anledningar inte kan arbeta. Sen har det också väldigt stor betydelse för statsfinanserna. Man brukar säga att av 100 kronor som används för konsumtion så kommer 25 kronor från socialförsäkringen. Men det som jag nog tycker är det mest spännande med socialförsäkringen är att det är här de politiska ambitionerna kommer fram. Det här är ett, som jag brukar säga, ett politiskt instabilt område där de politiska ambitionerna kommer fram. Om man tänker sig i valtider till exempel, så många av frågorna handlar om socialförsäkring. Det handlar ju på det stora hela om vilken typ av samhälle vi vill ha, helt enkelt. Och det är det som gör det så spännande, tycker jag.
Alltså på grund av att det används till att alla ska få en chans eller alla ska få stöd? Eller varför?
Kan kanske inte att alla ska få stöd, men om vi tar till exempel, jag tror att många känner ju till sjukförsäkringen. Det är ju någonting som debatteras mycket ju i media. Där är ju liksom, hur lätt ska det vara att få sjukpenning? Hur sjuk ska man vara? Hur länge ska man kunna få sjukpenning? Vad ska man göra för att kvalificera sig in för att få det? Eller ska alla få det? Sådana frågor menar jag när jag säger att de politiska ambitionerna syns där.
Mm.
Sen är ju socialförsäkringssystemet ju en del av vårt välfärdssystem. Vi har ju till exempel också biståndssystemet, det som i kommunerna hanterar. Vi har ju hälso- och sjukvården som regionerna hanterar. Och så har vi då socialförsäkringen som staten ansvarar för.
Mm. För det är ju dels, alltså utifrån boken, så är det dels indelat då i socialförsäkringen som är en del och arbetslöshetsförsäkringen en annan del. Grundfråga då, vilka är det som sköter respektive?
I Sverige så gör vi en uppdelning mellan socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Men om man vänder blicken utåt Europa så är arbetslöshetsförsäkring en klassisk socialförsäkring. Man brukar definiera socialförsäkring som att det är en ersättning som ska täcka upp när man av olika anledningar inte längre har en inkomst av arbete. Att du är föräldraledig, att du blir sjuk, att du blir arbetslös, att du blir gammal och inte längre kan jobba. Det var så de här systemen en gång i tiden kom upp. Det var när man började arbeta utanför hemmen, industrisamhället. När familjen inte längre var där och tog hand om dig. När du blir gammal till exempel. Och där är ju arbetslöshetsförsäkringen en sådan klassisk ersättning. I Sverige har vi valt att organisera arbetslöshetsförsäkringen på ett annat sätt. Utan där är det ju arbetslöshetskassorna som hanterar dem. Och de är ju starkt, det är 23 stycken eller 21, nu blir jag osäker. Och de hanteras, de är väldigt nära knuten till fackföreningarna. Så att det är ingen statlig angelägenhet. Så det är därför vi har valt att dela upp det i två delar. Samtidigt som det, som jag ser det, är en klassisk socialförsäkring. Och när man gjorde, numera regleras hela socialförsäkringen i en lag som heter socialförsäkringsbalken som kom 2011. Och när man jobbade med den, alltså med den lagen, så tittade man också på ifall arbetslöshetsförsäkringen skulle vara med i samma lag. Men landade i att det skulle bli för komplicerat eftersom det då inte är staten utan de här arbetslöshetskassorna som har hand om den.
Mm. När jag läste den så är det är ju väldigt mycket dels juridik, tekniska detaljer och mycket fakta kring de här delarna. Men jag tänker att vi kommer försöka röra oss lite över dem och sådär och försöka klargöra. Och inom socialförsäkringen, och där ligger ju också pensionen då, som du sa, alltså, helt enkelt.
Det är den allmänna alltså inkomstpensionen som ligger. Sen har vi också ett grundsystem, det man kallar för garantipensionen. Men det som också finns, som ju många tänker på, det är ju tjänstepensionen, den som vi får via kollektivavtalen. Den är ju väldigt viktig i Sverige, som är liksom ett komplement till den allmänna pensionen.
Mm, ja, men precis. Vi får se om vi återkommer till pensionen. Och du nämnde det förut där, alltså kopplingen till politik. För i Sverige så har man ju pratat mycket om arbetslinjen.
Man brukar prata om arbetslinjen, trygghetslinjen.
Det har att göra med då att man vill få folk i arbete. Det är liksom så många som möjligt.
Precis, alltså för att socialförsäkringen är indelad. Alltså för att överhuvudtaget kvalificera in i socialförsäkringen så är det vissa ersättningar som man har rätt till genom att man arbetar. Och det är ju ett uttryck för arbetslinjen.
Mm.
Men sen har vi också i Sverige ett antal ersättningar som är bosättningsbaserade. Som du har rätt till genom att du bor här. En liten konstig figur ute i Europa. För den klassiska socialförsäkringen är att man arbetar. Och betalar in avgifter i systemet. Och sen när man då blir sjuk eller arbetslös så får man tillbaka det som man har betalt in.
Mm.
Och det är en del av arbetslinjen att... Dels att det ska löna sig, att man vill, alltså att det ska finnas incitament att arbeta är ju en del av arbetslinjen. Men det handlar också om att systemet går in och täcker upp den inkomstförlust du gör. Det vill säga att man räknar ut när du blir sjuk, okej, vad skulle du ha haft för inkomst om du har blivit sjuk. Och sen är det baserat på den inkomsten som du får din sjukpenning. Och det är också ett uttryck för arbetslinjen.
Man har ett sånt SGI.
Exakt. Sjukpenninggrundande inkomst.
Och som även gäller då när man, för föräldrar till exempel.
Alltså SGI är oerhört viktig utifrån att det är många ersättningar i socialförsäkringssystemet som baseras på att man har en sjukpenninggrundande inkomst. Och för att ha en sjukpenninggrundande inkomst så ska du som huvudregeln arbeta och ha en inkomst. Så det betyder att om du inte arbetar och har en inkomst så riskerar du ju att hamna utanför systemet. Att då är du inte skyddad.
Precis. Jag tänkte på det vi sa med bosättningsbaserade. Och det förändrades lite också med EU. Alltså vi kom med EU, för då har vi liksom helt plötsligt EU-regler också med vad man får. För det handlar inte just om att man ska vara svensk medborgare.
Nej, det finns inget, numera finns det ingenting som är knutet till att man är svensk medborgare. Utan antingen arbetar du eller är du bosatt. Det var ju någonting vi fick ändra när vi gick med i EU. Inom EU har vi ju den fria rörligheten. Du ska kunna röra dig över gränserna. Och väldigt tidigt, redan på 50-talet, när EU liksom kom, så insåg man att om arbetstagare riskerade till exempel att förlora intjänade pensionsrättigheter, då skulle de ju inte välja att flytta, då stannar man ju kvar. Så att inom, det får inte finnas några hinder som gör att man knyter rätten till ersättningen till ett hinder. Och till exempel då var ju medborgarskapet ett sånt hinder ju. Mm. Om man hade till exempel regeln att bara barn som var svenska medborgare fick barnbidrag, ja då skulle ju inte tysken som flyttade till Sverige, dens barn skulle inte få något barnbidrag i så fall, och då var det ett hinder mot den fria rörligheten.
Och hur funkar det nu då om inom EU, om man flyttar till Tyskland och jobbar för ett tyskt företag och får lön där?
Huvudregeln inom EU-rätten är att det är landet som du arbetar i, kan man också se ju som då arbetslinjen, eller den här klassiska socialförsäkringen, det är det landet som ansvarar för din socialförsäkring. Ja, nere i Skåne där jag kommer ifrån så är det ju väldigt många ju i Malmö som jobbar i Köpenhamn. Och då bor de i Malmö men jobbar i Köpenhamn, och då tillhör de det danska socialförsäkringssystemet fullt ut. Så till exempel blir de sjuka så är det dansk sjukpenning, får de barn så är det dansk föräldrapenning, då får man ingenting från det svenska systemet.
Just det, och då kan det skilja sig då beroende på vilket...
Ja.
Och utanför EU blir det samma sak?
Alltså utanför EU har vi ju inte de här reglerna, där kan ju vi ställa krav på att du till exempel måste befinna dig i Sverige för att vi ska betala ut en ersättning. Utan det är ju på grund av EU-reglerna som gör att vi måste ibland bortse till exempel från det här med bosättningsbaserade. Har vi till exempel en dansk som bor i Danmark, arbetar i Sverige, så ska den personen fullt ut tillhöra det svenska systemet och har då också rätt till de ersättningarna som egentligen har ett krav på att du ska vara bosatt i Sverige. Men då får man bortse från det kravet utifrån den fria rörligheten och icke-diskriminering och så.
Mm. Kanske man börjar kolla på det, för om det skiljer sig...
Ja, alltså det kan du göra, för att när man pratar om EU-rätten så brukar man alltid prata om vem som har befogenheten. Är det EU som får besluta i frågorna eller är det medlemsstaterna som får besluta? Och när det gäller socialförsäkringen så är det så att där är det medlemsländerna som har befogenheten. Så länderna får ha vilka kvalificeringskrav de vill, de får bestämma vilka ersättningar de vill, vilken nivå de ska ligga på. Men när man tillämpar de här reglerna inom EU så får man inte göra det på ett diskriminerande sätt. Så det betyder ju att, jag menar, det kan ju skilja sig åt ju, att till exempel om jag flyttar till Tyskland och Tyskland har, att jag kan få barnbidraget längre där än vad jag till exempel kan få i Sverige. Men det kan också vara så att jag kan få det kortare tid. Mm. Och det är en konsekvens av att det är medlemsstaterna som bestämmer över sina system.
Mm. Och med pensionen, för den samlar man ju på sig.
Just det, du tänker på ett EU-perspektiv.
Ja, när man flyttar och...
Alltså utgångspunkten är att man tillhör då det landet där man arbetar. Men sen finns det då vissa förmåner som man brukar kalla för långvariga förmåner. Det vill säga sådana som du tjänar in under väldigt lång tid och som sen ska betalas ut under väldigt lång tid, som till exempel pension. Och där har istället EU valt en lösning att varje land betalar den delen som i det landet där jag har tjänat in. Så låt säga att jag har jobbat i Sverige, Danmark och Tyskland. Så betalar Tyskland in den delen jag har tjänat in där. Sverige betalar in den delen jag har tjänat där. Och Danmark betalar in den delen jag har tjänat där. Så då kanske jag får pension från tre håll. Mm. Så där har man delat upp det istället. Och det rent krasst så handlar det om att det landet där man blir gammal och går i pension vill inte stå med Svarte Petter och betala hela pensionen.
Nej.
Nej. Därför har man valt den lösningen när det gäller pension.
Och det gäller att hålla reda på att det där funkar, ja, alltså och rent där, administrativt.
Ja, och det finns ju väl upparbetade kanaler där, att i det landet där du blir pensionär, du går dit till den myndigheten, i Sveriges fall är det ju då pensionsmyndigheten, och sen kontaktar de länderna och så samordnar man det helt enkelt.
Och är det utanför Europa då?
Ja, det får man själv ta hand om.
Ja.
Och då kan det vara så att det finns regler som säger att du inte får ta med dig din pension till exempel. Då det bestämmer det landet själv.
Mm. Apropå pension, nu när vi ändå är inne på det, alltså där, ja, man samlar på sig och sådär. Där har ju också, man har ju liksom lagt om hela systemet där, jag tänkte på liksom 90-talet och sådär, kring det. Och sen finns det ju många som uppfattar det som krångligt, liksom att man, ja men nu är det här med tjänstepension och man har, hur ser det liksom systemet ut egentligen? Den här pyramiden som du har i boken tyckte jag var ganska bra.
Mm. När det gäller hela, alltså, vi kan ta pensionen som ett exempel. Att då finns det ju den nedre delen som ju då är det som man får från staten. Och det är det vi kallar för den allmänna pensionen. Men sen så...
Och den beror på hur mycket man tjänar?
Det beror på hur mycket man har tjänat. Men sen har också, och det gäller för hela socialförsäkringssystemet, att det finns ett tak. Att om du har tjänat över en viss nivå, då blir du inte tillgodosedd genom det statliga systemet för det, utan det går liksom upp till en viss nivå. Och det är ju någonting som, vad man tänker, ja, men vad är en bra nivå att kunna leva på efter att man har blivit gammal, helt enkelt. Att man tänker att de statliga systemen ska gå in och, ja, men täcka upp en del, men det kanske inte är rimligt att de täcker upp hela. Återigen, det där är en politisk fråga, vad man tycker att den nivån ligger på. Tittar man till exempel på i Storbritannien så har de ju väldigt låga, det är många som omfattas, men de har väldigt låga nivåer, och där utgår systemet ifrån att man sedan har privata försäkringar som man har istället. I Sverige har vi ju ändå valt ju att, ja, men en hyfsad universell lösning med ändå helt okej i nivån, så att säga. Det som har inträffat sen i Sverige är ju att det i kollektivavtalen finns det som kallas för tjänstepension. Och jag menar, idag är det, ja, men om det är 90% av alla arbetstagare som omfattas av ett kollektivavtal. Så den har ju fått en väldigt stor betydelse att då täcka upp ytterligare ovanför den statliga pensionen. Och sen kan man ju också ha privata försäkringar.
Då blir det större glapp mellan de som jobbar och inte jobbar.
Exakt, det blir det. Och då har vi i pensionssystemet det som vi kallar för grundskyddet. Det vill säga att den allmänna pensionen är då kopplad till att du arbetar. Det vill säga den baseras på vilken inkomst du har haft under de åren du har jobbat. Men sen har vi också något som heter en bosättningsbaserad pension som du har tjänat in genom att bo i Sverige, som heter garantipensionen. Och för att få en hel garantipension, ja, då ska du såklart inte ha någon inkomstpension alls, men då ska du ha bott här i 40 år för att få en hel. Men sen kan det ju minska då beroende på. Men ute i EU är det här ju väldigt konstigt att man kan bo sig till en socialförsäkring, att man inte arbetar. Och den har ju också, framförallt garantipensionen, har ju ställt till bekymmer i ett EU-sammanhang hur man ska se på den.
Och inflationen förändrar ju, alltså det är hela tiden prisökningar och sådär. Så att, hur funkar det så att man verkligen vet att man får tillräckligt mycket?
Ja, men precis. Alltså, och det där är jättekomplicerat. För man knyter de olika socialförsäkringarna till, det kan vara knutet till ett prisbasbelopp och till priskonsumtionsindex. Alltså, det kan vara knutet till olika, så lite beroende på vilken förmån det handlar om, så det är knutet olika. Det som har blivit kritiserat idag om man läser media är att den allmänna pensionen har ju nu inte då hunnit kapp så som den är bunden. Medan då garantipensionen som är den bosättningsbaserade förmånen, att den är då knuten på ett annat sätt, så den har ökat mer. Och då har glappet blivit mindre mellan de som har arbetat och de som inte har arbetat. Återigen, det där är ju en politisk fråga hur man ser på det. Men det är någonting som har uppmärksammats nu beroende då på hur man har knutit utvecklingen.
Mm. Ja, för det är ju egentligen en fråga om alla de här socialförsäkringarna, inflationen, alltså med barnbidrag och så vidare och så vidare.
Och det, nu, man gjorde en ökning, man höjde prisbasbeloppet ganska nyligen, har man gjort i steg, och det var just för att systemet inte uppfyllde sitt syfte, det vill säga att vara en trygghet när man av olika anledningar inte längre har en inkomst. Att det uppfyllde inte det grundläggande syftet, och då ökade man just prisbasbeloppen så att man kunde få tillgodoräkna sig en större del av sin inkomst om man blev sjuk. Och det där kan ju också systemet styra, för under väldigt lång tid så var prisbasbeloppet högre i föräldraförsäkringen. Och det var ju ett syfte från politiken, att då ville man ha ett ökat jämnt uttag mellan föräldrarna. Att både mamman och pappan skulle plocka ut, att det inte är inkomsten som ska styra vem som plockar ut föräldrapenning. Och då kunde man styra det genom att höja då taket helt enkelt i systemet. Så under väldigt lång tid så var det ett högre tak inom föräldrapenningen än till exempel sjukförsäkringen.
Och taket?
Hur hög inkomst du får ha för att, vilken årsinkomst du kan ha som för att bli tillgodosedd.
Mm.
Och nu är prisbasbeloppet både i sjukförsäkringen och i föräldraförsäkringen 10 prisbasbelopp. Och ett prisbasbelopp, ja, vad kan det vara, kanske runt 52 000, så kanske 520 000 i årsinkomst. Sen får du ju inte alltid, till exempel i sjukförsäkringen så får du inte 100% då i din ersättning. Då är kanske sjukpenningen 80% av din sjukpenninggrundande inkomst.
Ja, det är väl standard.
Mm.
Och om man jobbar då för, ja, man kan ju säga att man jobbar för olika privata arbetsgivare genom sin livstid och sådär. Finns det någon risk att de har liksom slarvat med och betalat in för ens pension, och så kommer man där sen när man ska ta på, aha, vänta nu.
Det tänker jag att det inte har, för att det är ju en del av de, alltså arbetsgivaravgifterna och de sociala avgifterna som man betalar. Så att, nej.
Det är ingenting som man behöver oroa sig för, helt enkelt.
Nej.
Men som du sa där, det är, du kom in på det nu igen, det här med då blir, politikerna har ju, det blir som verktyg där man kan då justera för att man vill styra liksom politiken, alltså olika, när det handlar om föräldraskap eller någon annan saker. Så då har man de här systemen som man kan skruva på.
Mm, mm.
Det är ju intressant ändå, och det är ju det man gör hela tiden.
Mm, och det är precis det man gör hela tiden.
Är det några andra frågor just förutom om man tänker arbetslinjen eller då vilka som ska ta ut föräldrar? Ledigt, är det några andra så här vanliga politiska frågor som...
Nej, men alltså en viktig fråga, eller någonting som diskuteras, är ju just de bosättningsbaserade. Alltså hur lätt ska det vara att få bosättningsbaserade förmåner utan att man har arbetat?
Mm.
Och just nu så har ju regeringen tillsatt en utredning där man just tittar på de bosättningsbaserade förmånerna.
Och det handlar om att man inte bara ska komma hit och ta del av systemet.
Ja, precis.
Menar kritikerna då.
Menar kritikerna, precis.
Och därav den där som du sa, om man ska ha bott i Sverige 40 år för att få grundpension, heter det va?
Garantipensionen.
Garantipensionen, förlåt. Att man inte bara kan flytta hit ett år innan och sen så har man...
Nej, det man också har gjort nu i grundskyddet är att man också infört någonting som heter, eller nu, det var ju ett tag sedan, som heter äldreförsörjningsstöd. Och det är också bosättningsbaserat, och det är lägre än garantipension, och det är för de som då inte kvalificerar sig för garantipensionen. De kan då numera få något som heter äldreförsörjningsstöd. Och det var då personer, eller det är personer som kanske annars då har varit tvungna till att gå varje månad till kommunen och ansöka om ekonomiskt bistånd, och då har man istället flyttat över ett socialförsäkringssystemet så att de får det löpande istället.
Mm, precis. Där du jobbar nu?
Mm, jag är allmänt ombud för socialförsäkringen.
Och där jobbar ni med alltså, juridiska tvister?
Alltså uppdraget för det allmänna ombudet för socialförsäkringen är att hitta olösta rättsfrågor. Frågor med stort bedömningsutrymme. Och driva upp det i högsta instans för att få ett svar helt enkelt. Jag menar, hur ska vi tolka det här begreppet erfarenhet av till exempel? Och det handlar om att säkra rättssäkerheten i systemet, att den som ansöker om det, då ska den enskilde veta vad den kan förvänta sig, men också myndigheten ska veta hur man ska tillämpa det.
Mm.
Det handlar om att förmånerna ska ges till de som har rätt till det, det vill säga alltså, det ska hamna rätt helt enkelt.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, för det är intressant att höra, för när man läser den, det är ju så otroligt mycket, som vi sa, juridik och regler, och det är väldigt strukturerat, så därför undrar man, aha, nej, men det här borde ju funka då, men vad är det för frågor som fortfarande behöver utredas vidare? Och där är fortfarande...
Alla fall är ju individuella, och om vi återigen, och jag tar ofta sjukpenningen som exempel, men det är ett ganska bra exempel, alltså för att ha rätt till sjukpenning så står det i lagtexten att din arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel.
Mm. Svårmätt.
Ja, och då är ju första frågan, okej, vad är arbetsförmåga? Du måste ju alltid mäta arbetsförmågan i förhållande till någonting. Och då har man gjort i systemet så att man har då sagt att de första 90 dagarna så tittar vi på om du kan arbeta i ditt vanliga arbete. Från 90 dagar till 180 dagar så tittar man på lite fler arbeten hos din arbetsgivare. Och sen efter 180 dagar, då lyfter man blicken och tittar på alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Och det är ett sånt, ja men vad innebär ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden? Det är ett sånt begrepp som ju är inte helt klart.
För då blir det snarare att om inte du kan jobba med det du brukar så får du också söka dig till de här. För att...
Och det är också ett uttryck för arbetslinjen.
Mm.
Att när du har varit sjuk tillräckligt länge och då ska du göra vad du kan för att återkomma i arbete, så som reglerna ser ut.
Om man tänker inom alla de här, vad har varit de stora förändringarna eller hur har de utvecklats om man tittar på de senaste åren?
De senaste åren så ett område som det händer väldigt mycket är, det är ju just sjukförsäkringen. Det har ju varit mycket diskussion om det i media, hur lätt ska det vara att kunna få sjukpenning? Man har skruvat på reglerna. Också det som heter sjukersättning numera, tidigare var det förtidspension. Sen flyttades det över till sjukförsäkringen.
Och det är att man inte längre kan jobba.
Precis innan du blir pensionär. Det vill säga att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt. Det har varit mycket frågor. Men en annan socialförsäkringsförmån som också är väldigt som man diskuterar mycket och där man har gjort mycket ändring är ju assistansersättningen. Det vill säga att när du har ett behov att behöva få hjälp med dina grundläggande behov. Där man ju då dels ju det har kommit rapporter att det då förekommer fusk och missbruk. Och då går man in och skruvar på systemet.
För att förhindra fusk helt enkelt.
Ja, ja. Och assistansersättningen har man då också ibland gått in och ändrat utifrån att den har blivit för dyr. Och sen märker man helt plötsligt, okej, men nu får inte alla de som var tänkt att få. Ja, då ändrar man på det igen.
Mm.
Så att... Det är väl också en sån ersättning som har ändrats under åren.
Är det några andra sådana som trender som har varit intressanta just när det gäller utveckling eller rörelser, diskussioner?
Nej, men en sån stor fråga har ju varit just sjukpenningen. Diskussionen är den tillämpande myndigheten, det vill säga Försäkringskassan, för sträng i sina bedömningar. Att det, trots att inte reglerna har ändrats så var det ändå färre som fick under en period. Då ändrade man på reglerna, så att idag är det ju en större andel som får sjukpenning. Jag kan säga den ersättningen som aldrig har ändrat sig, som har stått kvar hela tiden och som kom 1948 i barnbidraget. Den är helt oförändrad från när den kom 1948.
Hur den funkar och sådär.
Alltså att alla barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag oavsett vilken inkomst dina föräldrar har, om du har ett behov av det eller inte. Den är helt oförändrad. Men i övrigt så har man varit inne och ändrat dem.
Och jag tänker också på när det gäller familjeförmåner med föräldrapenningen, har ju också delats upp att båda föräldrarna ska involveras och sådär. Det har också speglat politiken.
Mm, det har det gjort. Och där är ju en fråga som vi ofta, eller som ju alltid kommer upp i alla valtider. Vi har ju 480 dagar, föräldrapenningdagar, och det är ett väldigt generöst, vi kan plocka ut fram till barnet är 12 år. Det är ett jättegeneröst system jämfört med både EU och övriga världen. Och där finns det ju en diskussion om den svenska föräldraförsäkringen faktiskt bidrar till en ojämlikhet mellan könen, utifrån att vi fortfarande kan se att det är mammorna som tar ut flest dagar. Och då grundlägger man på något vis att kvinnorna tar ansvar för mer i hemmet och för barnen. Och där finns det ju diskussioner, ja men, ska familjen själv få bestämma hur man ska dela upp de här 480 dagarna? Eller är det så att man bara ska dela dem rakt av? Det vill säga, den ena föräldern får så mycket och den andra föräldern får så mycket. I Sverige har vi ju valt en lösning som säger att 90 dagar kan den enskilde inte överlåta till den andra föräldern. Det man brukar lite slarvigt kalla för pappamånader. Men det är ju en sån sak som, ja, man har politisk uppfattning om.
Och sen ligger ju begreppet valfrihet högt i kurs i vårt samhälle generellt.
Och valfriheten, ja då ska ju inte systemet gå in och tala om hur man ska dela upp de här dagarna, utan då är det familjen själv som ska få bestämma.
Men har man inte lagt till där också att även andra släktingar får, eller har det kanske funnits med?
När det gäller tillfällig föräldrapenning, det vill säga när man är hemma och tar hand om ett sjukt barn för att man inte kan arbeta, den kan man överlåta till en annan person som kan vara hemma och ta hand om ditt sjuka barn.
Hyfsat nytt, eller har
det har funnits ett tag, men man har utökat den kretsen som man kan överlåta den till, ja. Mm.
Jag tänker om det är, vi har inte pratat så just arbetslöshetsförsäkringen. Vi har varit inne lite på det där, men vad säger du om det? Är det något som är extra intressant att nämna?
Nej, men det är det utifrån att nu i dagarna så meddelade vår nuvarande regering att man kommer göra om hela arbetslöshetsförsäkringen. Idag, för att kunna kvalificera dig till arbetslöshetsförsäkringen, så måste du ha arbetat i en viss omfattning. Man brukar tala om att man ska ha arbetat kvalifikationskraven i 6 månader och så då ett visst antal timmar. Det man nu gör är att man vill ändra det här, och istället så är det genom ens inkomst som man ska kvalificera sig. Så man kommer ändra om hela systemet, liksom hela sättet att tänka.
Alltså vad man har tjänat fram till dess, eller?
Ja, precis. Att du måste ha haft en viss inkomst för att kunna få arbetslöshetsförsäkring. Det handlar inte om under hur lång period du har arbetat, utan det handlar istället om vad du har haft för inkomst. Det har ju inte blivit ändrat än, men det finns ett förslag på det. Dels så handlar det ju om, det vi kan se idag är att när socialförsäkringarna en gång i tiden kom till, ja då jobbade man 40 år på samma arbete. Nu ser ju inte arbetsmarknaden ut på det sättet. Vi har ju tillfälliga anställningar, vi har det vi brukar kalla för gigarbetare. Du stannar inte på samma arbetsplats. Och sen har också arbetsmarknaden ändrat sig. Tidigare var det ju industrisamhälle, nu har vi tjänstesamhället. Jag tror att liksom tanken är då att fler kommer kunna kvalificera sig in i systemet om man har med inkomst, istället för att du ska ha jobbat i en viss omfattning.
Mm.
Ett uttryck för arbetslinjen.
Precis.
Där jag sa med att vår arbetslöshetsförsäkring är så starkt kopplad till våra fackföreningar, för att både när det gäller arbetslöshetsförsäkringen så kan du få på en högre nivå om du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i ett år, ett medlemsvillkor helt enkelt, då kan du få en högre, så det är ju kopplat till.
Och de höjde man också avgifterna till, ja. Medlemsavgifterna.
Ja, alltså, och det är ju upp till varje arbetslöshetskassa själv att bestämma medlemsavgifterna, och det hänger ju på dels hur många medlemmar de har ju, men också hur många arbetslösa medlemmar de har utifrån att de ska betala ut. Så att det vi kan se, om vi talar om trender, så kan man ju se att antalet arbetslöshetskassor har minskat under åren. Tidigare fanns det ju liksom väldigt små, det fanns fiskarnas arbetslöshetskassor, det fanns musikernas arbetslöshetskassor. De har ju gått upp liksom i större arbetslöshetskassor nu. Att de har liksom inte kunnat bära sig helt enkelt.
Så den, vad ska man säga, den medlemsavgiften, kallas det medlemsavgiften, men det blir en slags försäkring om man jobbar. Att man...
Alltså, egentligen kan man kan på ett sätt likna socialförsäkringen med att du tecknar en hemförsäkring på så vis att vissa delar då, ja, men om vi återigen tar sjukförsäkring, att man betalar in en viss del avgift då, eller din arbetsgivare gör det. Du försäkrar dig för en viss nivå. Precis som du gör med självrisk, så är du försäkrad då utifrån den inkomsten du har, det vill säga vad du får basera din ersättning på. Så på så vis, på ett sätt så påminner det ju lite om en hemförsäkring, även om inte den direkta kopplingen till att du har betalt in, att du har ju ingen rätt till att få ut allt det du har betalt, utan det finns ju också liksom en fördelningspolitik, att jag menar, även om min arbetsgivare betalar inte mig, så är det ju inte säkert att jag får ta del av sjukförsäkringen, för jag kanske inte blir sjuk. Medan någon annan då som har betalt in, kanske lägre än vad jag har gjort, blir sjuk. Det är också en del i hela den här solidaritetstanken, att vi alla bidrar in i systemet.
Och förhållandet mellan det svenska systemet och EU, hur förhåller det sig? För det kan ju krångla till det lite.
Nej, men Sverige är ju som sagt ett litet konstigt land på det sättet att vi har de här bosättningsbaserade. Tittar man till exempel på Tyskland, så är det ju en arbetsbaserad, att du ska arbeta för att kunna få ta del i. Du måste ha betalt in avgifter i systemet. Och sen skiljer det sig också att man brukar tala om olika typer av system i Europa. Så nere i de södra delarna kan vi fortfarande se att systemen är inte så fullt utbyggda, att man förlitar sig mycket mer på familjen, att de ska ta hand om det, hjälpa till, än vad man till exempel ser. Vi är ju väldigt individualistiska i Sverige. Alltså minsta gemensamma enheten i det svenska sättet att se är ju individen, medan som vi kanske tittar i Grekland, så är det familjen som är samhällets minsta gemensamma enhet.
Mm. Så i Tyskland kan man säga att det är en ännu hårdare arbetslinje. För om du inte jobbar så
får
du väldigt lite.
Ja, och då finns det, nu kan jag inte det tyska systemet, men förhoppningsvis finns det kanske andra system som går in, men som är mycket lägre då.
Så Sverige sticker ut där, kan man säga, eller är det Skandinavien? Eller?
Skandinavien, även ju i Finland, men jag inte missminner, för jag har också bosättningsbaserade ersättningar också.
Mm. Är det någon pusselbit från boken som vi inte har nämnt som du tycker är intressant att nämna?
Vi har ju valt som sagt att ta upp de vanligaste socialförsäkringsförmånerna. Vi har tagit upp arbetslöshetsförsäkringen då, trots att det inte då är svenskt sätt att se det är en socialförsäkring. Men sen också EU, för EU har ju en jättebetydelse på det här området. Som gör att vi kan behöva helt åsidosätta våra regler ibland. EU-rätten kommer alltid före den nationella rätten, men inom socialförsäkringsområdet så får medlemsstaterna själva bestämma hur deras system ska se ut, men de får inte tillämpa dem på ett diskriminerande sätt.
Nej.
Och väldigt många socialförsäkringssystem har kvalificeringsvillkor, det vill säga att du måste ha arbetat i en viss omfattning eller haft en viss inkomst för att överhuvudtaget kunna komma in i socialförsäkringssystemet. Och har du då inte varit i det landet under hela tiden, jag menar, då riskerar du ju att hamna utanför socialförsäkringssystemet. Och det är det som EU vill förhindra.
Mm.
För att det är då ett hinder mot den fria rörligheten.
Känner du till några sådana tvistemål där det står mellan liksom EU och det nationella systemet?
Ja, men låt säga, vi kan ta ett exempel med föräldrapenningen. Där man kan se skillnaden på EUs sätt. För EU har också ett mer familjeorienterat synsätt än vad vi har i Sverige. Och det beror på att de ursprungliga medlemsländerna på 50-talet, när de här reglerna kom, var ju väldigt familjeorienterat. Men om vi tar den svenska föräldrapenningen, så är den ju baserad på, dels har vi en bosättningsbaserad del, men den delen som är baserad på den inkomstförlust du gör är ju baserad på den enskildes sjukpenninggrundade inkomst, det vill säga SGI:n. Medan när det gäller föräldrapenningen i ett EU-perspektiv då, det man kallar för familjeförmåner, så finns där en möjlighet att kunna ge bort sin föräldrapenning till en annan förälder. Och det är ju för att i väldigt många länder så är det ju fortfarande så att kanske barnomsorgen inte är så väl utbyggd, där det är fortfarande kvinnan som är hemma och tar hand om barnen, och då är hon försäkrar genom den mannen som jobbar, att alltså man har en härledd rättighet, och sådana har ju inte vi här i Sverige, men det innebär till exempel att vi behöver eller måste betala ut svensk föräldrapenning till en förälder som kanske inte alls omfattas av vårt system. Låt säga att det är, om vi sa stackars Tyskland igen, en tysk kvinna som arbetar i Sverige, partnern är hemma och tar hand om barnen, då kan den partnern i Tyskland ansöka om svensk föräldrapenning då genom den personen som jobbar i Sverige och få utbetalt svensk föräldrapenning utan att hen inte omfattas av det svenska systemet. Och det är väldigt konstigt för oss utifrån att det är individen som får ersättningen.
Ja, just det. Mm.
Så det är väl en sån krock
precis.
Med två olika synsätt.
Och att det är mer familjeorienterat. Någonstans är det tänkning att familjen är en trygghet eller utgångspunkt.
Ja, alltså det minsta gemensamma nämnaren helt enkelt. Ja. Att man tar hand om sin familj. Att staten inte har ansvaret.
Mm, just det.
Medan i Sverige är vi ju vana vid att vi har en barnomsorg som är väl utbyggd. Vi har en äldreomsorg. Anses ju inte vara socialförsäkring, men vi har en äldreomsorg, att man inte behöver ta hand om sina åldrande föräldrar, kanske på samma sätt som man måste göra i Italien eller Spanien.
Precis, och det är sånt vi är vana vid här, helt enkelt. Men sker det någon utveckling? Alltså går vissa länder åt någon riktning eller att man utvecklar?
Ja, men det gör det. Man kan se framförallt när det gäller ersättningar till äldre, så kommer det fler och fler nya ersättningar inom de olika EU-länderna. Och det har att göra ju med den åldrande befolkningen, den demografiska utvecklingen, och ställer nya krav helt enkelt. Och då anpassar sig systemen efter det.
Ja, att vi blir också äldre hela tiden, det också påverkar gränserna för pension.
Ja, men det gör det. Och framförallt så påverkar det. Alltså det svenska socialförsäkringssystemet, kan man säga att alltså utgångspunkten är att när du blir pensionär så ska du få din försörjning fullt ut från pensionssystemet. Och det innebär att det finns åldersgränser för till exempel hur länge du kan få arbetslöshetsförsäkring, hur länge du kan få sjukpenning och så vidare. Och det har man ju behöver ju arbeta längre utifrån att vi måste fortsätta betala in i systemen, så att där har man ju ändrat det nu, alltså att nu har vi inga fasta åldersgränser faktiskt längre i socialförsäkringen, utan nu har vi något som heter riktålder som är kopplat till livslängden för att helt enkelt för att systemet ska klara sig.
Alltså om man har en upparbetad pension, tar den slut om det är så att man blir 120 år gammal?
Nej, det är det den inte gör. Och eftersom vi lever så mycket längre än vad vi gjorde en gång i tiden när de här systemen tillkom, så gör att då måste vi också jobba längre. Vi börjar ju också, det är ju fler och fler som läser, vi är ju äldre idag när vi börjar jobba. Tidigare kanske du var 14 år när du började jobba, jämfört med idag när många läser vidare, och du kanske är 27-28 när du börjar jobba. Så att dels så börjar du får en inkomst senare, du börjar betala in senare, och sen lever vi mycket längre, då måste man ju justera på det.
Mm. Men en sak jag tänkte på när jag läste den också, mycket av det här, det sker ju liksom per automatik, alltså man är med det här och det rullar på, men är det några delar som man då som privatperson bör ha koll på och vara mer aktiv, där det handlar om mer aktiva val som liksom inte sköts automatiskt, eller kan man lita på att mycket... Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar.
Det här behöver du liksom, det hänger med lite extra kanske.
Nej, men en väldigt viktig sak att ha koll på är att man, det här som vi har pratat om, den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, att man faktiskt har en SGI. Så att om man inte längre jobbar, då har man ju som huvudregel ingen SGI. Om man inte är i någonting som heter SGI-skyddad situation. Och det är ett antal situationer när man inte arbetar, men där lagstiftaren har ansett att det är så pass skyddsvärt så du får behålla en tidigare inkomst. Det är väldigt lätt att åka ut därifrån om man inte har koll på det. Det är Försäkringskassan som är den tillämpande myndigheten. När du ansöker om en ersättning, till exempel föräldrapenning, så börjar man alltid med att se, okej, är den här personen försäkrad? Har den en inkomst? Gör den en inkomstförlust? Hen arbetar inte. Ja, men befinner sig hen i en SGI-skyddad situation? Ja, men de går in under det här lagrummet. Okej, då betalar vi ut en föräldrapenning på den här inkomsten. Där är väldigt lätt att hamna utanför, och det tror jag många inte tänker på, att vi tänker att vi per automatik är skyddade och försäkrade i det. Men det är väldigt lätt att åka ut om man inte arbetar.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta det någonstans?
Det kan man. Då kan man mejla till mig. Det lättaste är nog att man googlar på mitt namn, för då kommer jag upp som allmänna ombudet för socialförsäkringen.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.